Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Du interessert I mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Hei, velkommen til Litteraturhuset og til denne samtalen med Johannes Anjuru og Priya Baines. Jeg heter Madeleine Gjedemet, så jeg jobber med programmet vårt. Det allerede 6 år siden sist Johannes Anjuru var på besøk her på Litteraturhuset. Da var det med sin forrige roman «De kommer til å drukne I sine mødres tårer», en dystopi som nyanserte rasismedebatten I Sverige og høstet en lang rekke med tunge litteraturpriser. Romanen «Iksel» til norsk ved Håvard Syversen har fått minst like entusiastisk mottagelse og løfter mange av de samme problemstillingene knyttet til rasisme, klasse og politiske maktstrukturer. For å sitere anmeldelsen I Sveriges Radio, så det en roman som klemmer på samtidens blåmerker. Navnet Iksel hentet fra en fin bydel I Bryssel, men handlingen foregår for det meste I den fattige drabantbyen 2070, hvor hovedpersonen Rutt og hennes nå avdøde kjæreste Mio vokser opp. Det jobben I det såkalte agenturet som henter Rutt tilbake, en jobb som går ut på å bruke oppdiktede historier og fiktive karakterer til å styre den offentlige samtalen. I dette tilfellet så det for å få beboerne I 2070 til å gå med på å tvangsflyttes, sånn at det kan bli en ny motorvei I området. Iksel løfter spørsmål om sannhet og fiksjon, hvor grensene går, hvordan de kan flyttes, og hvem som styrer samtalen. Det dystert I den forstand at man føler seg maktesløs overfor dette maskineriet, hvor sannhet blir en flytende størrelse som kan manipuleres, men kanskje også litt oppmuntrende for oss litteraturentusiaster, I det at fortellinger tildeles stor makt. Anjuru debuterte I 2003 med diktboka «Det bare gudene som nye», og har helt fra starten gjort seg bemerket som en av Nordens mest nyskapende og engasjerte forfattere. Han har en sjelden evne til å løfte komplekse politiske og eksistensielle problemstillinger, og samtidig eksperimentere med form og språk. Priya Baines forfatter, skribent og gjendikter, og en av de som favner både det politiske og det litterære her I landet. Nå gleder vi oss til å høre om Iksel, om fiksjon, politikk og makt. Ta godt imot Johannes Anjuru og Priya Baines.
Hei og velkommen. Vi skal snakke om flere ting. Noen av dem har blitt nevnt. I tillegg til det Madeleine sa, så vil jeg også, Johannes, at vi skal snakke litt om de åndelige dimensjonene ved det å skrive. Jeg vil at vi skal snakke litt om det som skjer på Gaza. Jeg vil at vi skal snakke litt om poesi og prosa, men først og fremst så skal vi snakke om romanen din I selv. Og da tenkte jeg at det ga mening om du kanskje leste opp litt til å begynne med, så folk vet hvilket språk vi har med å gjøre.
Ja. Bismillah. Det hörs. Restaurangens vita linneservetter vikta till nunnehettor. Kunden som hon och Lucien träffar arbetar med något som Rut inte får grepp om. Antingen I finansvärlden eller den europeiska politiken. Eller I det växande gränssnitt där dessa världar blir oskiljaktiga från varandra. Panoramafönster vetter mot klippor och natt. Rut slås av att det de grova gummilisterna kring glasrutorna. Menade att bevara anläggningens värme. Och ett par signalröda brandyxor och eldsläckare som hänger diskret undangömda I hörnet som skänker ett verkligt exklusivt intryck åt platsen. Hyperfunktionalitet som lyxkonsumtion. Lucien säger, du vet redan varför du behöver agenturen. De halvvägs in I menyn. En rökig skaldjursrisotto serverad I blåmusselskal. Några svagt glödande tallkvistar ligger på ett terrakottafat mellan dem. Röken slingrar sig mot taket. Upplevelse. Rut bryter upp en segmenterad ryggsköld med gaffeln. Skulle behöva gå till sitt rum och sova en stund. Berätta det för mig ändå, säger kunden och rättar till kavajen och lutar sig bakåt. Varför behöver jag agenturen? Hans rödblonda skägg får honom att se en aning vild ut. En man bevandrad i kontinental filosofi och mammutjakt. Det här är i Norge faktiskt.
Mm, ja.
Kommer jag på nu när jag pratar om kontinental filosofi och mammutjakt. Han är ju någon sån norsk. Det är han inte, men när jag skrev om honom så tänkte jag på en sån. Så ser vi svenskar på norrmän lite grann. Som enormt rika...
Mm. Oljebefängta.
Oljevildar som är också håller på mycket med filosofi och sådär. På något sätt. Vinner Nobelpris i litteratur och samtidigt tar jättemycket pengar och går i bergen och så. I alla fall.
Mm.
Mammutjakt. Rut. Lucien sneglar på henne. I vanliga fall för han själv fram de övergripande visionerna. Hon samlar tankarna och lägger ner besticken. Tänk på berättelserna du älskade som barn, säger hon. Sagorna din mor läste för dig. Jag tänker på dem, säger kunden. De fungerade som bärare av mening. Varför? Därför att mamma läste dem, säger kunden. Ja, helt rätt och inte oviktigt. Men det handlade också om att de ingick i en större berättelse om hur världen fungerade, eller hur? Vi måste stå upp mot orättvisor. Ytan kan förleda oss, etc. Avund leder till fördärv, säger kunden. Stryker sitt yviga skägg och säger lite avfärdande som om tanken är för enkel, vilket den är. Vi delade uppfattning om rätt och fel. Säg hellre, säger Rut, att vi en gång delade ett ramverk som hjälpte oss att avgöra vad som var sant. Rut var poet när jag hittade henne, skjuter Lucien in. Kunden nickar som om han formellt, men endast formellt, erkänner det imponerande i detta. En servitör dyker upp och plockar undan deras tallrikar, tyst och omärkligt som när tidvattnet drar sig tillbaka. Ute i köket förbereds nästa rätt med behagliga klirr. Den stora berättelsens tid är över, säger kunden. Han tänker tydligen förklara själv varför han tänker anlita agenturen. Skyll på kapitalets sönderslående krafter. Globaliseringen kallade vi det för när jag var ung och kastade sten på poliser, säger han. Idag läser en skolklass en av de där sagorna du pratade om. Och varje elev vaskar fram sin egen sanning ur händelseförloppet. Sin egen symbolism, så att säga, skjuter ut in. Hennes egen röst låter burkig och fel, men det är bara tröttheten. Kunden säger. Den första eleven ser feodalsamhällets våld. Den andra ser sagoberättarens koloniala blick. Och jag, säger Lucien, trodde alltid att det avundsjuka stora syskonet var hjälten. Alla tre skrattar. Kunden är den första att samla sig. Han slätar ut skjortan. Lutar sig framåt över bordet igen. Viftar undan lite av röken från de glödande tallkvistarna. Lucien säger. Man kunde tro att de skulle låta bli att ha öppen eld med tanke på alla brandsläckare. Brandsläckarna sitter där på grund av värmeelementen, säger kunden. Och så spänner han ögonen i Rut på mycket rika människors sätt. Bra. Ingen är överens med någon annan. Det är mer än så, säger Rut. Själva föreställningen om sanning är idag en föreställning om något mycket privat. Något inre. Kunden säger, vi talar om min sanning och din sanning och så vidare. Bara på en enda plats, säger Rut. Bara på en sista plats smälter det subjektiva samman med något som angår oss alla. När ett offer för samhällets våld vittnar. En skärva av det vi trodde var det universella står att finna när en människa säger Du kan aldrig förstå eller mäta min förlust, men du är delaktig i att ha tillfogat mig den. Kunden nickar och försöker se tankfull ut. Men Rut tycker att han ser godtrogen ut. Hon låter blicken vandra ut i natten. Belysningen inne i restaurangen har en violett nyans som knappt reflekteras av fönsterglaset. Man tycker sig sitta blottad under stjärnorna. Alla kunder tillhör ett skikt av samhället som ännu äger dess rikedom, men är på väg att förlora det som rikedomen borde ge dem. Inflytande är fel ord, för det rör sig om något som föregriper inflytandet, något som Rut nästan tänker sig som mening, känslan av att vila i sin egen berättelse.
Tack. Och stycket du läste upp från nu, där är ju Rut på jobb. Med en slags jobbmiddag sammen med sin kollega Lucien. Och hon jobbar ju i det här lite mystiska agenturet som på lite sån speed PR-byråaktivist driver och förfalska verkligheten. Och det är kanske liksom den ene. Hvis man ska pröva och liksom systematisera lite vad den här romanen drejer sig om, så tänker jag på att det är en sån cirkel man kan tegna upp. Och den andra cirkeln handlar mer om Rut och hennes döde kärste Mio. Mio som död då han var bara 18 år blev knivstucket och dräpt. Och så det som sker i nåtidsplanen i romanen, vi är liksom 10 år fram i tid från att Mio har blivit dräpt, är att Mio sin stämme har börjat att dyka upp på såna CD som florerar runt omkring i området där den växte upp. Jag tänker det är ett ganska sån stort lärret, så jag tror jag vill starta med att spör hur bynt den här romanen för dig, själv skrivningen med den.
Den började med att, du vet, jag undervisar ibland ungdomar i Sverige. I Sverige kallar vi det för förortsmiljöer kanske. Vad heter det på norska? Drabantby. Så jag undervisar ofta ungdomar i att skriva poesi. Unga människor, mellan 15 och 20 år liksom, i olika såna här sammanhang, alltså aktivist bara. Är det. Men det är fint, alltså jag gör ju det, men det är också, du vet. Och många av dem som jag träffar då var många som kommer och tänker jag vill lära mig skriva poesi. Det är unga tjejer. Och många av dem har den här berättelsen. Jag hade en bror, eller en käresta, eller en kusin som antingen har blivit dräpt, eller som kanske sitter i fängelse, eller som är kriminell bara liksom. Och jag ville skriva någonting om det. Och sen ville jag också skriva någonting om... Jag vill också skriva någonting om mig själv. När jag själv var en ung människa. Hur min uppväxt var. Alltså jag växte upp i en sån drabantby. Och jag ville skriva någonting om det. Men jag hade också den här känslan. Det är ingen som bryr sig om den berättelsen. Ingen vill höra den. Och det är inte helt sant, men jag hade den känslan. Men, och jag hade också känslan så här själv. Jag orkar inte berätta den. Jag orkar inte skriva den här historien om en kille som sitter och röker hash i en trappa. Liksom.
Varför
en
det?
En gång till.
Vad handlar den följelsen om, tänker jag? Alltså...
Jag tror att den handlar om att... för mig har det varit så att när jag skriver så skriver jag till främlingar. Ofta. Alltså jag skriver inte till andra människor som mig själv, som delar den erfarenheten. Och då blir sådana bilder så klischéartade. De förvandlas liksom. Alltså när jag debuterade för 20 år sedan, som hon pratade om här, med en diktsamling. Den diktsamlingen handlar om unga killar som har massa problem. För jag var liksom en ung kille. Liksom. Och jag skrev den bara som, det här är mitt liv. Mm. Här är min berättelse. Och någon kompis åkte i fängelse. Någon kompis blir civilingenjör. Och här är jag i mitten av allt. Jag har upptäckt poesin och så. Mm. Men den blev också då läst som, alltså den bara förvandlas till något annat.
Mm.
Bilden förvandlas till något annat. Och det är det som händer när en bild ska översättas. Alltså när den ska flytta sig till en annan värld.
Mm.
Så blir det, jaha, det här är en sån. Så jag tror att jag var trött på att försöka hitta ett sätt att skriva om detta. Och skriva den här berättelsen. Och det kändes som att den var mättad. De berättelserna, det uppstår också en känsla av mättnad så här fort.
Mm.
Jaha, ja. Okej. Okay. Ja, men det, om inte du har upplevt det än så kommer du uppleva det.
Men
vi fattar. En brun tjej som har lite problem. Och det, vi fattar.
Jo, nej.
Så blir folk mätta. För det är liksom, man tar en liten smakbit av lite afrikansk mat. Ja, vad spännande.
Ja.
Jo, det är också så att skriva. Ja. Alltså, så har man den blicken på sig själv. Och då tänkte jag också så här. Men det som var intressant för mig var också att skriva om den som älskar de som det är förbjudet att älska.
Mm.
Alltså det handlar om en kvinna som har älskat en sån kille. Och saken är också så här. Jag kom på att jag såg mig själv i de här unga tjejerna. Därför att jag älskade en massa sådana unga killar.
Mm.
När jag var ung och höll på att skriva poesi och visste att jag skulle lämna den här världen också. Jag skulle lämna den här Drabantbyn och den här, lämna min klass på något sätt, även om jag är fattig som jag vet inte vad, men alltså man, när man skriver litteratur så lämnar man också sin klass på något sätt. Så jag vill också utforska någonting i det där att ha älskat sådana människor som man ska hata. Det här är människor som man ska hata i den offentliga diskursen. Det här är liksom det svenska tillståndets härålder som går runt på ett torg med sina luvor uppe och röker cigaretter och liksom.
Mm.
Det är meningen att man ska hata dem.
Men det är ju, den här romanen är ju lite som du är inne på nu, den är ju verkligen skrevet i kärlighetens tegn, hvis man kan säga det sån. Och kom till att tänka på nu när du berättar att det som är lite intressant är också att Rutt, som jo virkelig har elsket Mio og fortsatt gjør det. Mm. Og han er så nærværende i hennes liv, og har til og med også en egen stemme i boken. Man kan diskutere om det er hans stemme egentlig, men det finnes liksom egne kapitler for Mio. Ja. Det som er, de har en sønn sammen. Og når Ruth skal fortelle sønnen sin om faren, og også bare om seg selv, så lyver hun.
Mm.
Så sier hun, jeg er ikke fra det her området, 2070. Jeg er fra Isel, som er en sånn der diplomat, Porsche, del av Bryssel.
Mm-hmm.
Hun sier også til sønnen sin at faren din, han døde i en bilulykke, sammen med resten av sin familie.
Mm.
Det stemmer heller ikke. Familien bor jo fortsatt, eller nesten alle da, bor jo fortsatt i det området. Spørsmålet mitt er kanskje litt sånn, hvorfor kan ikke Ruth være ærlig?
Hon är rädd för att det mörkret ska ta hennes pojke.
Mm.
Hon är rädd att hennes pojke ska få höra berättelsen om sin far. Din far var en kriminell kille som blev mördad. Och hon är rädd för att hon vet att det är omöjligt för honom att förhålla sig till.
Mm.
Antingen måste hon hata honom och tänker, jag hatar min farsa som gick och blev knivhuggen. Eller så måste hon älska honom.
Mm.
Och vad händer då med honom?
Mm.
Om pojken liksom älskar honom. Älskar den här gestalten.
Mm.
För mycket, det finns också någonting i romanen som handlar om att utforska liksom hur olika liv reproduceras. Hur man ärver saker.
Mm.
Och hon vill inte att han ska ärva detta ifrån sin, hon vill inte att han ska ärva den världen.
Mm.
Hon tänker sig att om jag bara ljuger för honom och säger, du vet din pappa, han drömde om att bli bibliotekarie.
Mm, ja, det ser du.
Därför att detta var också hans dröm.
Mm.
Det här var också den här killens fantasi om sig själv. Liksom. Hon tänker nog egentligen att det är en sannare bild av honom.
Mm.
Som jag ger min son. Jag säger, du vet, han drömde om att bli bibliotekarie. Han älskade böcker. Han var sån här och så. Det är på något sätt en sannare bild, tänker hon, av vem han var. Än om hon säger, han var en kille som blev knivhuggen till döds i en gångtunnel.
Mm. Men tänker du ikke også at, eller nå skal ikke jeg legge ord i din munn, men da jeg lest, så tenkte jeg nettopp at det handler om å ikke ville reprodusere en arv, og på en måte man ser sønnen sin, så tenker man, hvis du ikke vet hvor du kommer fra, så kan du i hvert fall ikke bli det.
Ja.
Men samtidig så tenkte jeg også, fordi det her området, litt ut i romanen, så får Rutt et oppdrag på agenturet, som handler om området, 2070. Da kommer det noen politikere inn, og så sier de vi vil bygge motorvei i det her området, men lokalbefolkningen vil ikke rive alle husene sine, merkelig nok. Ja. Og da skal de liksom spinne denne saken i offentligheten ved å liksom fabrikere en forfatter som skal være fra det her området, men som skal være på politikerne sin side.
Ja.
Og også i på en måte... Jeg tenkte også, liksom, når hun går inn i det her arbeidet, hun sier jo på en måte ja til det oppdraget. Hun vil jo gjerne ha det.
Mm.
Så det er et eller annet med det der blikket på sitt eget område som hun har internalisert.
Mm.
Eller sånn, gir det mening?
Mm.
Ja.
Hun avskyr det området, liksom.
Mm.
På ett sätt. Va? På ett sätt så avskyr hon sin historia och platsen hon kommer ifrån. Och vill bort ifrån det. Hennes käresta blev mördad där, av området. Det där kommer ifrån, vet du var det kommer ifrån?
Nej.
Det kommer ifrån en konkret händelse. När jag höll på att undervisa ungdomar, för många år sedan, säg 10 år sedan, så var det en ung kille som hade en sån här tröja där det stod, jag flyttar aldrig härifrån, jag svär.
Mm.
I'm never moving from here, I swear to you. Som var så här, jag älskar detta området. Jag älskar Biskopsgården, som det hette i Göteborg då, va? Han hade en lillebrorsa som var en fantastiskt begåvad fotbollsspelare.
Mm.
Och jag träffade dem när jag höll på och hade mina kurser och så. Liksom. Just han var inte på kursen, men du vet, ungdomar tittar in. Tjo, vad händer? Bla, bla, så. Kom in och skriver en dikt och lite grann och försvinner iväg. Så jag kände honom sådär halvt. Hans lillebror var sen inblandad i ett fruktansvärt mord. Fruktansvärt mord där människor gick in och sköt med restaurang. Sköt i en restaurang med automatvapen. Och dödade ett antal människor så. Så den här killens lillebrorsa, som var jättebegåvad. Han var så begåvad så han spelade i ungdomslandslaget. I fotboll då. Lillebrorsan åker i fängelse. Den andra killen flyttar därifrån. Han vill inte vara kvar där liksom. Och sen var det en sport, ni vet, i Sverige åtminstone så är det så här, det skrivs hela tiden artiklar i tidningar och så.
Mm.
Som alltid känns så här, bara, att de inte fattar. Det är liksom,
andra bandbyne.
Ja,
ja.
Mm. Om det här våldet, om det här ungdomarna, om det svenska tillståndet som ni kallar det här liksom. Men de är alltid fel.
Mm.
Om man själv kommer från en sån plats och läser om det, så är det alltid så här, det här är fel. Liksom.
Mm.
Och den enda texten jag har läst som kändes så här, här är någon som har fattat, den skrevs i en idrottsbilaga, sportbilagan i en sån Aftonbladet. Det var en sportjournalist som skrev om den här unga begåvade killen som sen blev brottkriminell. Liksom. Och det som gjorde att han kunde se någonting. Det var egentligen att han tittade på de här ungdomarna med en annan blick. För han tittade på dem som en sportjournalist och så skrev han om den här killen som hade varit superbegåvad i fotboll, intervjuade tränare och liksom hade en sorts respekt för deras värld. Och i den artikeln, det här var några år efter att jag hade lämnat liksom, jag hade inte hört något om det så. I den artikeln så intervjuade han storebrorsan som hade haft, jag flyttar aldrig härifrån, jag svär. Och då sa han i artikeln så här, jag önskar att jag aldrig hade satt min fot där.
Mm.
Om vi hade varit födda någon annanstans och bott i ett annat område, då hade min lillebrorsa varit spelat i fotbollslandslaget. Nu sitter han i fängelse och är en mördare istället. Så kan man ju tycka vad man vill om, alltså var det bara därför så. Men Men just det där, att just han som var så här, jag älskar detta. Jag flyttar aldrig härifrån. Att det är just han som var så här, jag hatar det området.
Mm.
Jag ville utforska någonting i det där, i den rörelsen.
Mm.
Vad händer där liksom? Och utforska också, vad händer när man lämnar en plats och så? För hon har ju en kluven känsla inför området egentligen. Liksom.
Ja. Ja, det är ju något med att på måte, narrativene om det stedet kolliderar. För hon ju också har massa positiva minnen från det stedet hon är vuxen upp, sant? Det är där familjen hennes bor, men ja. Likväl nå när hon ska ta liksom sönnen sin med hem till morgon, så drar hon inte hem till morgon. De mötes liksom ett helt tredje sted. Och så hängde det ju ganska tätt samman med det hur har valt att bruka livet sitt på. Du nämnde i stad eller när du läste upp så sägs det ju att Rutte är ju egentligen poet.
Mm.
Och så blir hon liksom på en diktuppläsning spotta och så rekryterad till det här agenturet. Och jag vill att vi ska snacka lite om kollegan hennes, Lucien, som är en helt crazy karaktär. Hvis jag kan säga det så enkelt. Jag har med ett lite citat. Och det här är liksom hans tankar om agenturer. Han har av och till såna lite såna monomane monologer. Lucien har allerede kontakt med embedsmän och politiker som i likhet med ham ser möjligheten till att göra Belgia till centrum för den nya namnlösa branschen som agenturer uppdager. Belgia kan bli det virtuella svaret på Panama, Gibraltar, Marshallöarna och andra land som säljer flaggorna sina till utländska rederier. Ett land bebodd av fiktiva människor. Och senare så tänker han att på lång sikt kommer vi till att förändra statsformen vi lever under. Varför vill Lucien skapa ett land bebodd av fiktiva människor? Och kanske ända viktigare, varför vill Rutt jobba där?
Egentligen så tänker jag så här. Det här kanske du förstår som skriver. Alltså för mig är det här, den här agenturen och hennes jobb och så va. Det är egentligen en bild av skrivandet. Det är en bild av mitt eget skrivande. Men det är ju en sorts metaförklaring.
Mm.
Alltså när man skriver så, vi håller ju på att hitta på fiktiva gestalter. För att Det var en gång en poet, en annan poet. Dansk poet faktiskt. De är ju de bästa poeterna som vi vet. Utom de norska som är närvarande på scen. Som sa så här: Johannes Anjuro, du är en barockallegoriker. Du är en barockallegoriker.
Som vill säga?
Ja, men som, det vill säga, du skriver allegorier. Du hittar på en figur. Du vill säga så här: rasismen är dålig. Du hittar på två figurer som bråkar.
Mm.
Förstår man det? Sen vill du säga något mer komplext än det. Du vill säga liksom historiens ängel backar in i framtiden och vill ha våra minnen och bla bla bla. Men du hittar på några figurer som går igenom detta för att illustrera en filosofisk punkt, en filosofisk tes.
Mm.
Och när hon sa det så fattade jag inte det, förstod jag inte, barocka allegoriker.
Ja.
Det hade att göra med Walter Benjamin och så, som var någon sorts allegoriker också. Men när jag skrev min förra roman och sen återvände till den, då kände jag så här, men jag är en sorts allegoriker. Och det vill säga, jag hittar på karaktärer som illustrerar en tes. Och den här romanen var ett försök att undfly det.
Mm.
Det är därför den är så snårig och det är hela tiden väck, inuti väck, inuti väck. Därför att varje gång som allegorin kommer krypande, kan det betyda det här?
Mm.
Så händer det någonting som... Nej, det betyder inte det. Förstår du?
Ja, det var därför det var så vanskligt att förbereda sig att den här samtalen, känner
jag. Det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig.
Ja.
Och det gör det nog... Jag tror att det också gör det svårt att läsa på något sätt. Men...
Ja, den har något flykt i sig. Ja, men jag tror det också har med språk att göra. Att det har en sån drömmelignende förnämmelse. Som gör att man nettopp är sånär, nå förstår jag varför du ser en... absolut vill skapa det här landet fiktiva människor, så är man sån, jag förstår ingenting.
Nej, men Lucien ska man, kan inte förklara, det vill jag inte förklara.
Nej.
Det vill jag inte förklara. Han bygger lite grann på några kollegor till mig i Sverige faktiskt.
Jasså.
Ja. På något sätt. Alltså andra, så här, han är liksom en sån, jag vet inte hur mycket jag ska gå in i detta, men det kanske kan vara intressant på något sätt. Alltså, när man blir författare, när man kommer från arbetarklassen som jag kommer ifrån på många sätt, va?
Mm.
Och så blir man författare, då hamnar man i helt i andra miljöer. Och då stöter man på också människor som är som en själv, men de kommer från väldigt rika miljöer.
Mm.
Alltså jag har liksom varit så här, åker runt och träffar Spivak, som är liksom någon, en
postkolonial, ja, teoretiker.
Ja. Ja. Men som också kommer från så överklassmiljö, som är ganska, man träffar också överklassmänniskor som man tittar, är du som mig? För jag är så, man är så, jag var så van att tänka så här, alla som har brun hy är fattiga människor ifrån höghusområden. Och sen träffar man andra sorters människor som är liksom kosmopolitiska och flyter runt och reser runt. Och ibland har jag känt så här, som reser runt och bara lever på vad talespersoner för jordens fördömda.
Mm.
Och det är gött att de kan göra det.
Väldigt
egentligen.
Bra.
Ja, egentligen. Vem ska annars göra det? De själva kan man tycka, men strunt i det. Kan jag tycka ibland. Men det finns liksom en sån sorts gestalt i världen som är... Och Lucien är liksom en... Han är en sån figur.
Mm.
Sen exakt var han kommer ifrån och så. Han kommer från det ockuperade Västsahara egentligen. Ja. Han hittar på olika berättelser och tar andra namn och så liksom. Sådana människor finns ju. Och de är intressanta för mig. Jag älskar honom. Och han är också en lockande... Han är nästan som en vampyrfigur på något sätt. Alltså... som frästar och lockar med rikedom och tillgång till olika platser och rör sig mellan världar. Och han är den här, alltså han är ju den vackra hybriden.
Mm.
Han är den vackra hybriden som är den som man drömmer om när man tänker, det mångkulturella samhället. Då kommer det vara någon som både kan sitta på litteraturhuset i Oslo. Men så kan han också, han undervisar ungdomar i Drabantbyn som skjuter. Alltså det är den där...
Den spisliga varianten. Yes.
Och sen finns ju de andra hybriderna, de andra som inte hör hemma någonstans. Nej. Alltså det finns de som är hemma överallt och de som inte är hemma någonstans.
Mm.
Och det är olika sorters hybrider i den här boken. Liksom. Alltså människor som rör sig mellan världar. Och så Lucien är ju en...
Mm.
Han har bara hittat en nisch. Han har bara hittat en nisch där han kan. Här kan jag.
Ja, och det är ju ingen liten nisch heller på en måte. Eller sånn, han drömmer ju om ett slags världsherredöme, ideologiskt. Men en ting som jag också är liksom nyfiken på med agenturen, sitt arbete, det att de gör ju helt sån konkreta ting som att liksom si, vi finner på en författare, den ska skriva massa böcker, så vi måste trycka dessa böckerna, vi måste skriva dessa böckerna. Mm. Och den här personen må ju spilles av en skuespiller och så liksom gör man alla the motions. Och så har jag tänkt att till att vara på en måte ett firma som driver med förfalskning av verkligheten, det innebär ju att man egentligen vet väldigt mycket om verkligheten.
Mm.
Så man, hvis man ska laga en författare som är från Östafrika men bor i Schweiz, så måste du ju veta något om att vara författare. Du måste veta något om det östafrikanska landet. Du måste veta något om Schweiz. I det här tillfället Belgien, men och du måste också veta hur migration fungerar. Alltså man måste ju vara egentligen ganska upptatt av sannhet.
Nej, för det du måste veta är vad är människors fantasi om detta? Det är det som de håller på med. Det är det de håller på med. Alltså vad är människors fantasi om en författare som har flyttat från Östafrika? För verkligheten, sanningen vill ju ingen höra liksom. Sanningen vill jag höra. Det där är också något som jag själv har upptäckt liksom, att det är mycket lättare att skriva om någonting om du inte riktigt vet sanningen om dig själv. Om du själv sitter, alltså jag vet inte hur mycket jag ska gå in i just den svenska litteraturvärlden, men på något sätt så finns det ett element som är så här, som har att göra med det här. Vem representerar jordens fördömde?
Mm.
Det finns ju en anledning att det kanske är någon, alltså en brahmin från Indien, och så är det någon superrik kommunist från Burma som är aristokrat, så, som åker runt och är liksom, vi talar för jordens fördömde. Att det inte är någon som har gått i bara i kloaker och elände och är vansinnig av detta.
Mm.
Därför då kan det är ingen som har den fantasin om att en sån människa ska komma och sitta på en scen. Det man vill ha är, man måste veta vad är fantasin som jag säljer till folk. Och jag menar, så tror jag egentligen, va? Så man behöver inte veta egentligen så mycket när man håller på och säljer sånt här.
Nej, jag blev bara helt sån totalt desillusionerad här jag satt på scen, så jag måste bara ta det lite in över mig. Men nej, men jag följer tanken, och det här är ju på en måte en bok där alla dessa föreställningarna kolliderar. Det är ju det som sker gång på gång. Och jag vill också lite att vi ska snacka om Mio, som är han här kärsten som blev knivstucket och drept, för hans fravär och närvär fyller så mycket av boken. Det kommer någon liksom tillbakablick senare mellan han och Rutt, men måten han är till stede i nåtidsplanen är ju genom dessa CD:erna som liksom delas ut lite sån från hand till hand, virker det som, i 2070 i nabolaget. Och du sa ju på något sätt lite om det inledningsvis, men jag vill fortsatt spör vad slags typ karaktär är Mio för dig? Och vad slags skäbne, hvis man kan snacka om det ordet, tänker du att han har?
Ja, men han är egentligen väldigt konkret en kille som jag kände. Som jag älskade jättemycket när jag var ung, när jag växte upp. Min närmsta vän när jag växte upp. Som en kille, somalisk kille som jag växte upp med. Som verkade som att, som en period verkade, en tid verkade som att han hade nyckeln till mitt öde. Han visste. Mm. Alltså han hade nyckeln till gatans värld. Och som jag älskade, därför att jag tänkte så här, vi två är likadana.
Mm.
Vi två är likadana. Han är min bror. Vi kommer alltid att vara vänner.
Mm.
Men han älskade mig, tror jag. Har jag kommit på långt sen. Sen drev vi ifrån varandra, han hamnade i fängelse och sådär. Men min första diktsamling var tillägnad till honom.
Mm.
Skrev den när han satt i fängelse. Men han älskade mig för att vi inte var likadana. Han älskade mig för att, men du kommer lämna den här världen.
Mm.
Och han visade sån omsorg om mig också. Du ska inte vara med på detta, Johannes, brukar han säga. Mm. Ja, men du ska inte vara med på detta, stick hem liksom. Och egentligen så är det mest honom som jag har tänkt på när jag har skrivit om Mio.
Mm.
Sen är han också mycket annat. Mio är också den muslimska killen som drömmer om att egentligen skulle vi muslimer vara något annat. Det skulle, alltså det finns en sorts resentiment i vår värld. Jag är muslim själv, men och han är också den gestalten liksom, som har en massa drömmar. Han är en kille som har drömmar. Varje gång som någon har blivit dödad, en ung kille har blivit dödad, då säger folk alltid så här, han hade drömmar.
Mm.
Han hade så mycket drömmar. Och om man inte vet bättre så tänker man så här, ja, men vem, det säger man bara.
Mm.
Säger man bara. Det säger man om alla. Men sanningen är egentligen så här, tror jag, är min upplevelse, att det är de killarna som har drömmar som råkar illa ut.
Mm.
Därför att de saknar den sista skoningslösa impulsen. Det är precis de som har drömmar. De snackar om det också i boken där de, liksom, de sitter och säljer stoff, droger. Så han är också en kille som har en massa drömmar.
Mm.
Men det var min kompis också. Omöjliga drömmar. Omöjliga drömmar. Mm. Jag menar, tänk, man är 17 år och knappt spelar basket längre, och sen man är kille i Sverige, sen man, jag ska spela i NBA.
Mm.
Och inte bara så här, men jag ska, det är detta jag har hängt upp min framtid på.
Mm.
Så som era barn kanske tänker, nej men jag ska kanske bli, jag vet inte, ingenjör eller som, mm. som min dotter tänker något som liksom, så tänker jag, men jag kanske ska, kan spela i NBA kanske. Mm. Vilken hopplöshet man lever i. När det är detta som är möjligheten ut, är kanske att...
Det får mig att tänka på en ting, jag tror, jag vet inte, du sa det i ett intervju eller om du sa det i en podcast, men det handlar också om drömmar. Och det handlar också om att vara muslim. Jag tror du sa ett land som att kanske var det faktiskt sista gången du var här och snackade med Eivind Hofstad-Evimo. Sa du ett land om att vara muslim i dagens Europa eller något sånt är att vara någon ingen dröm om.
Mm.
Det, jag bara tänker, hvis man liksom snur det om då. En ting är liksom att få ha drömmar.
Mm.
Och så är det också det att vara någons dröm.
Mm.
Som jag tänker, Mio är ju Ruts dröm.
Mm.
Och är på något det konstante. Ja, jag bara kom till att tänka på det.
Det är min fru som har sagt det. Hon är smart. Mm. Sara.
Det är bra med kreditering.
Ja, det är det.
Mm.
Och det kommer egentligen så här. Via min fru så kommer från Audre Lorde.
Mm.
Som har ett samtal med James Baldwin, tror jag. Om jag inte minns fel. Just det.
Jo.
James Baldwin säger så här. Vi har ändå den amerikanska drömmen. Vi har ändå, we have the dream. We still have the dream. Alltså, de diskuterar att vara en svart människa i USA. Och du säger Audre Lorde, I'm the one nobody's dreaming about.
Mm.
Som också gör med naturligtvis att vara en man och en kvinna. Så det kom egentligen från henne då, liksom, så min kloka hustru använt det för att prata om, göra ett projekt egentligen, så här, ett poesiprojekt. Men så är det ju. Liksom, så är det ju. Att, det är ju till och med så nästan. Drömmen är vår frånvaro. Tänk om man bara kunde slippa muslimer i Europa. Mm. Oh, vad ni skulle ha det gött då. Alltså vad ni skulle...
Ja, men det är ju...
Det skulle ni inte ha, men ni fattar inte det. Men alltså, eller ni fattar ju, det är inte ni som sitter här naturligtvis. Det är ju synd att ni ska faktiskt bli utskällda. Ni som ändå har kommit hit. Plus det finns ju ett antal muslimer här. Men alltså, det är ju på något sätt...
Mm.
Det är rätt speciellt att leva som att vara den människan som... Ni vet, som är problemet, som är...
Och det märks ju också i romanen, bara för att liksom si något om det, och att det är ju, jag tänkte att den handlar väldigt mycket om säkerhetspoliti, om övervakning, om paranoia, som apropå liksom dagens Europa.
Mm.
Och det är en eller annan sån, det är nästan sån allerede sån, en av de första scenerna som är en sån dating scene mellan Ruth och Mio, där de har en sån här fantastisk idyllisk dag på stranden. Och så går de igenom ett hull i ett gärde som faren till Mio har lagat för många år sedan, och så ska de liksom ha den här romantiska stunden. Och till och med då så är det en kort liten sekvens där liksom Ruth springer lite föran Mio, och så tänker hon bara sån i ett sånt lite plaff att säkerhetsvakten inte måste se hur. Och så är det på något grejt, de sniker sig igenom ett gärde till en strandlinje de kanske inte har lov att vara på. Men det kommer liksom igen och igen. Den här liksom att det är en möjlighet för att liksom man blir bevakta eller ja, säkerhetspolitiet. Har du tänkt något på sånt ting mens du har skrevet? Paranoia, säkerhet, övervakning?
Jo, men det har jag tänkt på. Inte så mycket, det är nog bara det sitter i huvudet liksom, när man lever i det har att göra med pengar. Cash. Det har ju med pengar, allt detta. Alltså att har man inga pengar så har man ju inte tillgång till skönhet i kapitalismen. Och de söker ju efter, vi vill hitta någon skönhet. De vill komma till havet, de vill.
Mm.
Och har man inga pengar så måste man liksom försöka stjäla till sig skönhet. Och Så det är nog det liksom. Mm. Alltså det, och det, det där också min egen känsla bara av att försöka komma till havet. När man är i Göteborg, eller jag kan säkert likadant i Norge.
Mm.
Det är inte så... Okej, det finns några stränder så, men när man tar sig till... I Göteborg är det så här, när man tar sig till havet så är det jättelyxiga villor. Folk som har pengar, som bor vid havet och får mm. och ser havet. Så det, vad ska man säga om det? De har sina grejer. Vi har våra grejer, alhamdulillah. Som mm. vi muslimer säger. Men det är intressant det där. Det är någonting med det som är intressant. Att till och med för att få komma till havet då måste de klippa upp ett stängsel och krypa igenom och så.
Mm.
Och att han tänker jag ska visa henne något. Alla hans grejer som han visar henne är ju så här stulen lycka.
Mm.
Stulen lycka liksom. Hoppa över till ett stängsel och gå in på en nöjespark gratis och så.
Det är väl också en gång när du möter någon på bussen och så säger de sån här... Jag vet inte om det är den gången, men de säger ett eller annat, men han gav ju alla en PlayStation eller ett eller annat och säger husen där, ja, det var ju tyvgods eller sånt, ja, ja, liksom går ja. In i huvudet sitt och sånt, ja, men så det, ja, det är sant att det är en sån stjålande lycka. Men det är nu var du lite in på skönhet och det har jag också lite lust till att snacka om och det egentligen så vill jag snacka om andlighet tror jag. Mm. Och så tänker jag på något att skönhet är kopplad lite upp mot det.
Mm, mm, det är det.
För det är en roman som är väldigt vacker, som har ett blick för det vackra på något sätt. Jag tror det är sån, en gång så Rutt och Mio kysser och så säger du tänker ju liksom att han smakar salt och lys och det är mycket sån lys. Mm. Det är mycket sån jag vet inte om man ska kalla det taktilt men det är någon sån där
taktilt ljus.
Taktilt, ja.
Punkt. Punkt eller hur?
Den kan du få med.
Ja, den. Det där är en titel på något ju. Det är en titel. Vi får göra Sten Sax påse om det sen där
ja, ute. Vi tar det ett på bakrummet.
Stulen skönhet. Det var du som kom på den. Och jag bara, vi kör sen om det. I alla fall, jo, ja. Tack till ljus.
Ja, vad är spörsmålet mitt då? Det är väl på en måte, vilken roll tänker du att skönheten spiller i din skriving?
Mm.
Kanske specifikt i den här romanen, men också sån... Ellers...
Alltså min känsla är så här, nu verkar det inte så här, kanske när jag pratar om boken. Min känsla inför tillvaron, existensen, mm. är att den är fantastiskt vacker. Allt är vackert.
Mm.
Allt är vackert. Alltså det är en fågel. Tänk att det finns fågel, nu vet. Det är verkligen min känsla. Mm. Allt är det, det är skönhet som bara spiller över, spiller ut. Så det är inte något det är inte något som jag tänker hur ska jag leta fram detta, hur ska jag hitta skönhet i en höghusfasad eller en vintergata alltså på gatan att det är en slaskig gata liksom. Allt är fullt av skönhet och nåd.
Mm.
Det är min känsla egentligen. Och det svåra är ju att bli av med sig själv.
Mm.
Det är svårare att bli av med sig själv. För så, när man blir av med sig själv så är det bara skönhet.
Mm.
Och sorg som människor har.
Mm.
Men som också gör dem vackra.
Mm.
Och,
men är vi i litteraturen eller är vi i livet nu?
Nej, nu är vi bara i livet.
Ja. Mm.
Men livet är ju i litteraturen. Absolut. Alltså mitt skrivande tror jag handlar om att skriva. Allting är så sorgligt.
Mm.
Men allting är också så vackert. Och det för mig är det är också min religion liksom. Det är också islam för mig att islam är så här, allting är, alltså dunjan är jord, dunjan den här inte världen egentligen. Ni vet islam finns det dunja och alam som är dunja den här världen. Dunja är den delen av världen som förblindar dig för Gud.
Mm.
Och sen finns det en del av världen som är den del det sättet du får kunskap på. Det kommer egentligen från ordet ilm, alam. Världen, eller världarna pratar man om, som är så dunja är gjort för det är gjort för att krossa ditt hjärta.
Mm.
Det är gjort för att du ska och sen gråta. Varför var det inget där? Jag trodde att om jag bara blev doktor i teologi.
Mm.
Om jag bara fick ge ut en bok. Om jag bara fick sitta på en scen och berätta om detta. Så. Mm. Och så jagar man och jagar. Om jag bara kunde vara viktig. Om jag kunde. Och de håller på med detta hela tiden i boken också. Liksom. Men den är gjord för att det ska bli sorgsen.
Mm.
Den är gjord för att du ska känna sorg. Och känna... Alltså det, ja, världen är också gjord för att du ska sakna det som inte finns här. Mm. Vi säger så här. Gud visar sig... Han är närvarande i sin frånvaro.
Mm.
Och frånvarande i sin närvaro. Så också i denna, alltså i smärtan och eländet och sorgen och fasan och döden och allt detta, så finns också den här frånvaron.
Mm.
Som är, jag tänker mig åtminstone att jag skriver det som en sån fråga, som är, vad är det som är frånvarande?
Mm.
Och i den här boken så är det mycket frånvaro. Det är mycket av Guds frånvaro.
Mm.
Inte så mycket av hans närvaro. Det finns en imam som går runt lite grann. Men också den frånvaron.
Mm.
Tänker jag. Har liksom. Det är konturerna av Guds närvaro.
Mm.
Det är konturerna av det som saknas. Av det som inte uttrycks. Det som saknas. Som ni vet. Handavtrycket i sanden.
Mm.
Vad är det som fattas? Man ser frånvaron. Och så tänker jag om den skönheten, alltså, och ljuset.
Mm.
Ljuset är ju grejen, liksom.
Det är grejen. Inledningsvis så sa jag ju ett par ting jag hade lyst att snacka om, och jag tänker att vi ska snacka lite om Gaza också. Och det är ju flera uppenbara och mindre uppenbara orsaker till det, men bland annat för omkring 10 år sedan, är det väl nu, så skrev du en bok som heter En civilisation utan båtar, som startade väl som en räcke blogginlägg, mm, för du skulle resa med Ship to Gaza.
Ja.
Vill du fortälla lite om den boken, eller om den resan som så?
Ja, alltså Gaza har ju varit blockerat, belägrat i snart 2 årtionden. Och 2011 kan det ha varit. 2010 och 2011. Så var det ett antal organisationer som bestämde sig. Vi ska göra en flotta som heter Freedom Flotilla. Tror jag inte. Vi ska samla ihop massa båtar. Samla ihop nödhjälp. Och så ska vi åka och bryta blockaden. Då.
Mm.
De åkte 1 år, så blev de stormade utav IDF.
Mm.
Som dödade ett antal personer på de här båtarna. Framförallt på den turkiska båten, Mavi Marmara. Mm. Var nog den båten där människor blev dödade.
Mm.
Och så nästa år så skulle de åka igen. Och då frågade de mig, vill du åka? Vill du åka med? Som författare, som poet. Jag var nog mer poet. Jag tror inte jag hade skrivit någon roman riktigt.
Mm.
Vill du åka med? Och det ville jag inte egentligen.
Nej.
Jag ville inte åka dit. Min pappa var döende. Han låg i Göteborg. Jag hade KOL och dog.
Mm.
Och jag hade också känslan så här. Jag är en svart muslim. Är det någon som kommer bli... Så är det han, så är det jag. Liksom. Därför att det hade hänt året innan. Så.
Mm.
Ja, så jag ville inte åka. Men jag kände så här. Jag kände faktiskt så här. Om jag säger nej. Halas, då är det slut på att skriva om mänskligheten, skönheten, ljuset, godheten. Bla, bla, bla.
Mm.
När det gäller, om du inte kan, och de säger, vill du åka med? Vi ska göra någonting på riktigt, något verkligt. Liksom. Om jag bara säger, nej, jag vill inte, för att jag har min karriär att tänka på, eller vad man inte tänker på. Då kan jag kan inte skriva om det då mer. Så därför åkte jag med den båten. Vi fastnade i Aten.
Mm.
Vi fastnade i Aten. Vi kom inte vidare, det var massa byråkratiska...
Lite sabotage på båten.
De sågade sönder propeller och allt möjligt. Ja, det var en väldigt speciell sommar. Det var också sommaren när det var så här ett kravaller i Aten. Så ja, mycket av bloggen... Då skrev jag en blogg samtidigt som det pågick. Så mycket av den handlar också om de här liksom kravallen i Aten och det här gatans parlament som de hade, eller vad man kallar det
för. Ja, för det var ju inte så länge efter finanskrisen, så det var ju totalt upprör på en måte. Folk var på Sundtagemattorget heter det vel, og liksom samlet seg i hopetall hver kveld.
Ja.
Og en ting liksom, bare for å på en måte lage en litt sånn en parallell til den romanen du har skrevet nå, da, så det en formulering som går igjen veldig mange ganger i den boken om Gaza, og det at du beskriver virkeligheten som drømmelignende. Vi snakket litt om det før vi gikk på her også, den der følelsen av at ting ikke er virkelig.
Mm.
Og det også mye som går igjen i den Gaza-boken, som handler om å liksom våkne opp. Hva er spørsmålet mitt da? Jeg lurer kanskje litt på, hvordan ser du på den boken nå?
Jeg har faktisk ikke lest om den. Jeg har ikke lest om den. Under detta som... Alltså, det som pågår i Gaza nu...
Mm.
I mina ögon så är det ett folkmord. I mina ögon så är det ett tydligt folkmord. Om man läser Sydafrikas anmälan till ICJ i Haag. Om man tar sig tid och läser om det är ungefär 84 sidor. Kanske 80-90 sidor. Det är redan då, när de lämnar in den, så är det fruktansvärt. Alldeles uppenbart. För mig är det helt uppenbart. Att det är ett folkmord som pågår.
Mm.
Och det är ju så att säga overkligt att se detta. Öppna sin telefon och se en flicka som sitter och klappar sin katt. Och säger, om vi dör så ät inte upp oss till sin katt. En flicka som är lika gammal som min dotter som sitter där med hörlurar på sig förhoppningsvis.
Mm.
Vakna och se detta. Och sen nästa dag så vaknar man och ser en man som står och sågar av foten på sitt barn.
Mm.
Utan bedövning. För Israel vill inte släppa in bedövning. Varför? Nej, de håller på med en kolonial straffexpedition. Det är som man har sett innan. Som man har sett innan, om man kan sin historia, så är det som Tyskland gjorde i Namibia.
Mm.
Samma sak. Det har skett något våldsdåd. Döda allihopa. Det skapar ju en känsla av total overklighet.
Mm.
Och det skapar också en känsla av total overklighet. Därför att vi har vuxit upp i ett språk som säger... Sånt här kan absolut inte hända. Låt oss nu bomba Libyen för mänskliga rättigheter.
Mm.
Låt oss nu bomba sönder Afghanistan för de stackars muslimska kvinnorna.
Mm.
Låt oss nu bomba sönder Irak för mänskliga rättigheter skull. Låt oss nu. Alltså det har varit min uppväxt. Från att jag var 20 år tills nu när jag är 44 år. Det har varit min uppväxt, detta språk om mänskliga rättigheter. Så å ena sidan finns detta språk. Mänskliga rättigheter. Vi bryr oss så mycket om de muslimska kvinnorna i Afghanistan så vi måste ha ihjäl deras män. Vi bryr oss så mycket om demokrati och internationell rätt.
Mm.
Så vi måste bomba sönder Irak. Vi måste bomba sönder och öppna liksom helvetets port, alltså IS och allt detta. Nej, men det är för internationell rätt. Mm. Och å ena sidan finns det här språket. Sen tittar man på sin telefon varenda dag. Nu är det, 12 000 barn liksom. Så det, å ena sidan finns språket och sen finns verkligheten.
Mm.
Det skapar en känsla av total overklighet. Och fasa. Människor som, ni vet, spränga sjukhus, och det är helt vansinnigt. Jo, det är ju helt vansinnigt. Men och då är en fråga då är väl kanske så här, vad gör man som författare?
Mm.
Vad kan man göra om man är författare? Och min känsla då är så här att, alltså egentligen, det är ganska ointressant vad man kan göra som författare.
Mm.
Jag tror, men som människa så ställs man inför ett val. Liksom. Och jag tänker på demonstrationer som är i Göteborg. Som här, ni har säkert demonstrationer. Så har vi spårvagnar. Tricken har jag fått lära mig att det heter i Oslo.
Mm.
Då åker tricken förbi, förbi demonstrationen. Och så ropar de frie Palestina. Då ringer han i sin sån här ding, 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 ding. Gjorde han, såg jag en gång, en trick för det. Och egentligen så tänker jag, som författare så är det det man kan göra.
Mm.
Det är det som man kan göra. Det vill säga använda sin röst. Och inte hålla på... Alltså min känsla är nog egentligen så här. Inte vara så självupptagen. Inte vara så här, men jag är författare. Jag måste... Ska jag använda min röst till detta? Ska jag... Ja, men det är som en ringplinga i spårvagnen. Därför man har också vissa verktyg när man har hållit på i 20 år och skriva. Eller jag vet inte, 10-15 år vad du har hållit på. Alltså vi har vissa verktyg. Va?
Mm.
Som är att man kan läsa en text och så kan man se, men det här går inte ihop. Då kan man skriva något om det och säga så här, vet du vad? Det här, titta här, det här går ju inte ihop. Man kan ju inte både säga detta och säga detta.
Mm.
Man kanske kan läsa då en anmälan till ICJ, alltså Sydafrikas anmälan. Man kan läsa den och så gå igenom och så göra folkbildning och skriva någonting om det. Alltså. För att inte bli vansinnig. Känner jag. För att inte bli... Ja.
Men det är ju... Tiden har gått ut. För någon minuter sedan. Så vi må slutte på vansinnig. Jeg beklager det, men sånn, Johannes, det har vært kjempefint å snakke med deg. Jeg kunne holdt takk. På i mange timer, men takk til dere.
Takk.
Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.